Ja, kära vänner, jag heter alltså Gunnar Edvardsson. Jag kommer från Evangelisk-Lutherska Bekännelsekyrkan. Och jag är präst och herde i en församling i norra Skåne i Yxenhult. Jag kommer ursprungligen från Svenska kyrkan, uppvuxen i Göteborg. Men har tillhört Bekännelsekyrkan sedan 1977 och varit där i Yxenhult sedan 96. Jag bor i Ljungby. Jag ska fatta mig kort, men jag ska ändå säga några saker här först. Fredrik Sidenvall, han nämnde 1878 års katekes. Han hade kritik där, och den var, tyckte jag, var sa mycket faktiskt. Därför att det är så här, i Sverige har vi tradition av flera katekeser. Vi har en från den 1878 som han nämnde, och så har vi en från 1809-10 som kallas för Lindblomska katekesen, med liberal, delvis liberal prägel. Men så har vi också en från ortodoxins tid, nämligen Svebili katekes från 1689. Och i den katekesen, eller katekesförklaringen, så finns det en fråga vad som menas med ordet kyrka, som jag tror kan vara intressant att höra. Och då säger katekesförklaringen så här: med det ordet förstås inte själva huset eller byggnaden som vi nu kallar kyrkor, för sådana hade de kristna i många år inga, utan det gingo tillhopa varest det kunde att höra ordet och bruka sakramenterna. Utan härmed förstås menigheten och folket som Kristi tro bekänna. Alltså härmed förstås menigheten och folket som Kristi tro bekänna. Här har vi egentligen en märklig förklaring, därför att det talar om den synliga kyrkan. Den osynliga, det är ju detta att tron inte är synlig. Men den synliga, säger Svebilius, det är den som bekänner. Den som hör ordet, tar emot det och bekänner tron på Kristus, eller Kristi tro. Och därmed menas ju hela den kristna tron i den meningen. Och det är ju ett ord egentligen i katekesen som sen inte återfinns i de här senare katekeserna. Utan där möjligtvis betonar man detta med kyrkans kännetecken. Det vill säga ordets förkunnelse, rent och klart, delningen av lag och evangelium och utdelandet av sakramenten enligt Kristi instiftelse. Men här i Svebili katekes har vi alltså det här uttrycket att det är som Kristi tro bekänna. Och det är egentligen också detta som Henrik West här också har betygat rätt så väl. Jag är böjd att hålla med honom på praktiskt taget varje punkt i det han har talat här. För det har varit mycket klart, mycket pedagogiskt upplagt. Och indelningen, evangelium, skriften, kyrkan eller menigheten. Och det var viktiga frågor han tagit upp här. Jag skulle själv vilja ställa lite frågor utifrån det som Henrik här nu har talat, och som jag liksom ger vidare till er här. För det är ju så här att vi känner alla till de stora liberala samfunden som finns runt omkring oss, i Danmark och i Sverige och så vidare. I sin officiella hållning, så som jag känner Svenska kyrkan idag, så har den ju upphört att vara en kyrka där människorna bekänner sig till Kristi tro. Under ganska lång tid har man tjänat som en paraplyorganisation för en mängd olika rörelser och inriktningar. Och på senare tid så har man sökt strama upp i leden inom organisationen och få till stånd en mer enhetlig prägel av liberal tappning, Det vill säga man accepterar allt utan just det tron som håller sig till skriften och betygar det. Idag är det inte bara så i Svenska kyrkan att ingen blir prästvigd som inte bejakar kvinnopräster. Utan det är också så att man börjar bli böjd att motarbeta också dem som är lekfolk och bekänner detta. Det som förut sågs som åtminstone uttryck för fromhet och gedigen Kristustro, det ses idag som en förlegad och fördomsfull tro. Vi har i Sverige exempel på kyrkor och samfund som står i nära förhållande till Svenska kyrkan. Till exempel EFS, Fosterlandsstiftelsen. De hämtar sina prästvigningar från Svenska kyrkan. Svenska kyrkans biskopar viger dem till präster. Men EFS har aldrig haft några problem med kvinnor som präster, utan accepterar detta. Liksom de övriga frikyrkorna, om man nu kan tala om ett ämbete där. Och även om man i alla stycken hos EFS inte är liberal som Svenska kyrkan, så är vägen EFS slagit in på inte en väg till ortodox kristendom, utan ett försök till uppehållande verksamhet. Men man ser steg på steg får man ta tillbaka den bekännelse som man helst önskade. Vi har ju klassiskt uttryck som heter ecclesiola in ecclesia, den lilla kyrkan, i den stora kyrkan. Det var ju en gång pietismens förståelse när det gällde att förhålla sig till en avfallen kyrka under rationalismen och sådana tider. Och då blir man ett provisorium i väntan på något annat. Men vad är det för ecclesia, stor kyrka, man befinner sig och som man har förhållande till? Och vilket förhållande har man? Vilket förhållande har den lilla kyrkan i förhållande till den stora? Är det trons enighet? Och om det inte är det, vad är det då? Är det som Grundtvig menade? Han sa ju att folkekirken, den var en borgerlig inrättning, det vill säga en världslig sak. Och då kunde man fritt förhålla sig till det. Men kan man verkligen säga det? Kyrkan i grund och botten är ju Guds instiftelse på jorden. Och sen att den blivit något annat. Kan vi då acceptera den som en borgerlig inrättning och så agera därefter som om det var människogjord? Ja, det är några frågor som dyker upp som är, kan man säga, ansluter till Henrik Wests föredrag här. Henrik tar också upp på slutet det här om ämbetet, och det var även uppe här i det sista anförandet. Vi har ju uttrycket i Augustana 14, rite vocatus. Det betyder ju, eller översätts ofta så, rätteligen kallad eller vederbörligen kallad. Det uttrycket finns på svenska. Men vi ska komma ihåg att faktiskt så kommer ordet rite av ordet ritus. Det vill säga att det som Melanchthon skriver här, det är att det är viktigt inte bara med kallelsen utan också ordinationen. Inte bara kallelse utan också ordination och vigning. Det ligger i själva begreppet rite vocatus. Det är inte bara denna yttre kallelse, men det är viktigt att betona den. Därför vi menar ju i den lutherska förståelsen av det, att det är en icke omedelbar utan medelbar kallelse. Precis som Paulus kallade episkopos och presbyteros och sa att, till Timoteus att insätta det i de olika församlingarna. Det var på Guds uppdrag Timoteus skulle göra detta. Men det var Paulus som gav befallningen. Den var en medelbar kallelse genom medel, så att säga. Det sista som jag kort ska beröra bara, det är också vad Henrik kort tar upp, just det här enigheten i evangeliets lära, eller evangeliet och utdelandet av sakramenten. Vi har ju detta i Augustana 8. Och det är viktigt att se att man idag så förvanskar man gärna det här uttrycket här i Augustana 8. Så man säger att det är bara tillräckligt att vara överens i evangeliet om syndernas förlåtelse. Då är det okej. Men tittar vi i apologin, som är en förklaring till Augustana, så ser vi att det här kommer upp på många ställen. Samma sak. Han säger så här, Melanchthon, han skriver där: men kyrkan är inte blott en gemenskap yttre ting och ordningar som andra världsliga samfund, utan den är i grunden en trons och den heliga andes gemenskap i våra hjärtan, men den har likväl yttre kännetecken, nämligen den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten överensstämmelse med Kristi evangelium. Och lite längre fram så säger han: och vi vet att kyrkan finns hos dem som rätt lära Guds ord och rätt förvalta sakramenten. Så det finns mycket som betygar detta, att där Melanchthon i Augustana 8 säger att det är evangeliets lära, då är det alltså hela läran som kommer fram i evangelierna. Jesu Kristi lära som det handlar om. Men som sagt, jag ansluter mig till Henrik West och jag ger lite frågor till er som jag har nämnt här. Tack.